Du lyssnar på Webradio Areton.
Ibland är livet ganska svårt. Som människor finns det så väldigt mycket som påverkar oss varje dag, såväl medvetet som undermedvetet. Eftersom vi ju faktiskt på riktigt bara känner till sådant som vi redan haft erfarenhet av, så ställs vi ofta inför situationer vi inte har några verktyg för att hantera. Ibland är det lätt att finna de verktyg vi saknar. Men vad kan egentligen hända när vi inte finner dem? Jag heter Anton Hörnfeldt och jag tänkte prata lite mer idag om just att sakna verktyg till att hantera sin egen livssituation. Vad är egentligen anledningen till att man utvecklar ett självdestruktivt beteende? Hur kommer man till insikt med att man gör sig själv illa? Och hur ändrar man på ett beteende som är så djupt rotat i ens vardagliga rutin? Det är några frågor jag tänkte beröra. Men jag tänkte också prata om skrivandets roll i relation till det självdestruktiva beteendet. Hur kan skrivande påverka och hur kan det skrivna ordet hjälpa eller skälpa en själv och andra? Min egen historia började ungefär vid 12 års ålder. Jag hade hamnat i en livssituation som jag egentligen inte hade några ordentliga verktyg för att hantera. Jag var inlåst i en vindsvåning och kunde inte med några medel få upp dörren. Så till slut valde jag att öppna ett fönster istället. Jag var alltså på vindsvåningen väldigt högt uppe. Och fastän det var riskabelt att hänga ut i fönstret på så många sätt, så var jag lycklig över att få ge mig lite frisk luft. Tack vare fönstret så kunde jag andas. Och ju mer frisk luft jag fick i mig, desto mer ville jag ha. Desto mer steg paniken inom mig där uppe. Jag lutade mig längre och längre ut tills jag till slut föll ut genom fönstret. Det var en lång väg att falla ända från vindsvåningen och när jag till slut nådde marken så blev allt svart. I början var fönstret min väg till frihet. Men det sägs att det som gudarna ger kan de lika snabbt också ta tillbaka. I den värld som var min verklighet verkade djävulen som min gud. Det han gav mig, flykten från det vardagshatet jag utan honom tvingades genomlida varje dag, den magra elitkroppen som gav mig det starka självförtroendet och den tillfredsställande bekräftelsen, det skulle han också snart ta ifrån mig.
And I tear it apart and I burn it all down 'cause I have to. My heart won't stop bleeding and I'm no longer sure if I want it.
Givetvis finns det positiva aspekter med att ha gått igenom allt det självdestruktiva. Allt som inte dödar en gör en ju starkare, eller hur? När man väl inte bara överlevt det, utan också lärt sig att leva med det man faktiskt gått igenom. Efter att ha överlevt över 6 år av grava ätstörningar insåg jag hur sjuk jag faktiskt var. I min självbehandling lärde jag mig att rikta om den energi och det fokus jag tidigare lagt på att tappa i vikt till att istället bli frisk. Jag insåg snart att om jag kan göra det, då borde jag ju sedan också, när jag väl faktiskt blivit frisk, kunna använda den drivkraften till att åstadkomma, ja, precis vad som helst. Min tillfrisknad från en sjukdom som nästan tog mitt liv lärde mig att vad vi än vill, det kan vi faktiskt åstadkomma. Så efter min tillfrisknad valde jag istället att lägga min energi på att uppfylla mina drömmar. Det tog mig ut på resor till nya länder och till starten av mitt första företag. Till nya relationer och till läkandet av gamla. Snart kunde jag använda min inre drivkraft som jag blivit så medveten om på grund av helvetet som jag genomlidit. Till att börja leva mina drömmar om en karriär som modedesigner. Vilket började med min flytt till New York City. Men för att komma till insikt med allt det här om viljan styrka min inre drivkraft och hur man riktar om fokus från det negativa till det positiva. För att komma till insikt med allt det här som jag behövde för att nå fram till New York, så behövde jag först bli frisk. Det är här skrivandets roll kommer in i konversationen. Skrivandet hjälpte mig förstå, och när jag väl förstod så kunde jag lära mig själv att förlåta. Såväl mina mobbare, de som låg bakom vardagshatet, som mig själv. För att jag har behandlat mig och min kropp så illa som jag gjort under så många år. Skrivandet mynnade ut i en bok som släpptes i augusti i år. Smalast när händer vinner blev mitt sätt att försonas med min eget förflutna så att jag kunde få de insikter jag behövde för att möta min framtid. Men det var ingen lätt resa att skriva den boken. Det var ingen lätt resa att avsluta mitt liv med djävulen. Han som under så många år utgjort hela min verklighet. Allt jag känt till.
Take your aim, fire away, fire away.
Att skriva min bok blev min terapi. Mitt verktyg för att lära mig förstå vad som har hänt mig. Och på så sätt blev det en stor del av min tillfrisknad. Men skrivandet hade inte alltid varit ett verktyg som hjälpte mig leva ett bättre liv. Tidigare hade jag istället för ett verktyg för att skapa förståelse använt mitt skrivande som ett verktyg för att föda hat. Inte vardagshatet direkt, utan snarare det hat som blev ett resultat av vardagshatet. Det hat som kom inifrån. Det som fick mig att tala om för mig själv att jag inte räcker till. Som gav mina mobbare rätt när de kallade mig äcklig. Som talade om för mig att jag var fet och ful. Under den tiden jag var sjuk, speciellt i början av tonåren, förde jag flitigt dagbok. Visst var det precis som all annan form av text jag skriver numera, ett sätt att få utlopp för mina tankar och känslor. Men ni vet, när något man är väldigt rädd för håller på att hända så kan det hända att man inte vill berätta det för andra, för att det gör ju situationen så mycket verkligare. Känner ni igen den känslan? När jag skrev min dagbok under min sjukdomstid så gjorde varje ord jag satte på papper att situationen blev lite verkligare än när det bara var djävulen som skrek inuti mitt huvud. På den tiden var inte skrivandet ett verktyg för min egen terapi, utan istället ett av djävulens verktyg. Varje gång jag satte på papper hur mycket jag avskydde min kropp, så förstärkte det mitt egen hat. Den 17 december 2006 skrev jag i min dagbok: hur fan ska jag överleva denna jul? Jag är nog fet redan, daller daller. Saknar barndomens jular, när allt handlade om presenter och det var okej att äta godis. Idag är det fan inte okej. Jag vill inte bli större än så här, jag är nog stor redan. Jag vill inte fira jul, jag vill inte fira någonting, jag vill ingenting. Jag vill inte, daller daller.
a good day and you're an acquired taste.
Skrivandet var alltså inte alltid ett verktyg för mig att på ett konstruktivt sätt lära mig förstå mig själv och min omvärld. Inte heller var läsandet det. Nej, läsandet var en gång i tiden också ett vapen i djävulens arsenal. När jag var som sjukast läste jag bara självbiografier som endera behandlade eller innehöll olika former av ätstörningar. När många av er hör det så kanske ni tänker att ja, men det kanske kan vara bra. Och jag kan förstå varför. Jag menar, här sitter man och läser en bok om att leva i helvetet och får också ta del av författarens väg till ljuset. Trots att ljuset i ens egen verklighet känns oändligt långt borta. Det måste väl vara positivt att läsa det, eller? Nej, det är inte riktigt så enkelt. Problemet var att när jag läste de här böckerna så gjorde jag dem det enbart av en anledning. Jag var inte intresserad av hur personen i fråga hade tillfrisknat eller hur hen lever idag. Nej, det jag var intresserad av var vilka olika metoder hen använde sig av för att tappa i vikt. Var, hur och när åt hen? Kräktes hen och hade hen några särskilda strategier kring kräkningarna? Tränade personen i fråga och förbrände hen i så fall maximalt? Det var svaren jag sökte efter när jag läste böcker. Anledningen till att jag inför er här idag och inte heller i min bok lyfter dessa metoder är väldigt enkel. Jag vill att du som är sjuk ska kunna läsa min bok eller lyssna på mig när jag pratar utan att ditt enda fokus hamnar på just att hämta inspiration till att kunna tappa i vikt. Jag vill inte inspirera dig att tappa i vikt. Jag vill inte inspirera dig till en sjukare livsstil. Istället vill jag inspirera dig till att jaga dina drömmar. För det finns alltid någonting i varje sjuk människas liv som är viktigare än att vara den smalaste människan i rummet. Som ni märker så är det skrivna ordet så mycket mer. Det kan användas som ett verktyg för att föda hatet. Eller så kan det användas till att läka en trasig självbild och sprida kärleken inom oss själva, såväl som till de som läser våra ord. It's a really old city, stuck between the dead and the living. So I thought to myself, sitting on a graveyard shelf, as the echo of heartbeats from the ground below my feet filled a cemetery in the center of
really old city, split between the dead and the living. So I thought to myself, sitting on a graveyard shelf, and the gift of my heartbeat sounds like a symphony played by a cemetery in the center of Queens.
Det skrivna ordet alltså. Efter att under så många år ha använt det, både när jag läste och när jag själv skrev, för att föda det egen hat som djävulen uppmuntrade inom mig, lärde jag mig under min tillfrisknandeperiod att rikta om den energin på något positivt. Jag lärde mig att använda skrivandet som ett verktyg för att på ett konstruktivt sätt lära mig att förstå mig själv, mitt förflutna, min omvärld, men också för att bygga min egen framtid. För liksom i allt annat så kan vi välja hur vi använder det skrivna ordet och vad vi väljer att sprida till omvärlden. Med dagens sociala medier i denna globaliserade värld så tycker jag det blir extra viktigt att tänka på. Vad lämnar vi för avtryck, inte bara i person öga mot öga eller i våra böcker eller tidningar, utan också på nätet? Sprider vi kärleken på Facebook eller bidrar vi till näthatet? När vi twittrar, klagar vi då mer än vi hyllar? Och när vi kommenterar en video på YouTube, gör vi det då med avsikten att som medvetna tittare dela vår genuina åsikt? Eller gör vi det av andra anledningar? Hur vi använder det skrivna ordet, oavsett om det kommer från våra egna pennor eller tangentbord, eller om det är vi som läsare, avgör om skrivandet blir ett verktyg för positiv utveckling som sprider glädje och kärlek, eller om det blir till något som bidrar till de destruktiva mönster som faktiskt varje dag kräver liv. Whatever you want to say. You were shining, she was ready to go. While you were running, she was moving to Soho. And when you stayed, she was ready to go. And I know what to know, but all you needed was to say goodbye. And I say and I pray. Cause love will never walk away. Jag valde att avsluta med den här låten, All Right, av Lisa Miskovsky, eftersom jag är så enormt tacksam över allt hennes musik ger mig. Men jag är också tacksam över att ni ville lyssna på mig idag. Och jag är tacksam för att vi kan använda det skrivna ordet för att sprida budskapet om kärleken, den som räddar liv. Och inte minst för att både du och jag fortfarande faktiskt har ett liv att vakna till varje morgon. Just det vill jag avsluta med, eftersom jag tror att när vi är tacksamma så kan inte ondskan nå oss. När vi är tacksamma så kommer vi använda det skrivna ordet på ett positivt sätt och lämna positiva avtryck. För ondskan, den får inte plats i en tacksam människas liv.